vi hade lite väder och vi hade lite reklam och lite allt möjligt. Nu så ska jag dessutom välkomna in en herre här i studion, och det är ingen mindre än Rasmus Troedsson. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Hur är läget så här när det lackar mot jul?
Jo, jag är en sån här riktig julfrik, så att jag tycker att det är härligt. Det är inte bara julskinka jag tycker om att trycka i mig, utan godis och choklad. Vi har ett litet skåp i köket som min fru fyller på med godis. Och hon har förbjudit mig att äta fram tills på imorgon då, men jag trycker i mig inte igen då.
Du är en allätare. Ja. Riktigt så. Vi hörde lite barn här tidigare, vad det bästa är med julen. Om jag slänger över den frågan lite lätt till dig också. Vad tycker du är det bästa med julen?
I grunden så är det ju så att det bästa med julen för mig, det är ju, jag är ju liksom troende, så jag tycker att det är jätteroligt med liksom att fundera. För mig blir det mycket kring Jesus och det är sådär, så tänker jag. Och, men sen gillar jag ju julklappar dessutom.
Ja, det gick att förglömma.
Nej, inte förglömma. Nej, men allvarligt talat så, för mig är julen en väldigt, så här, väldigt hoppfull tid. Jag älskar. Det var inte så en gång i tiden. För en gång i tiden så under många år så drack jag väldigt mycket sprit. Nu är det 21 år sedan jag har varit nykter i 21 år. Och då kunde jag aldrig fira jul på något sätt. För jag tyckte att det gav så. Jag mådde inte bra alls av det. Men sen efter det, så de senaste 21 åren har jag liksom bara tagit igen det. Och tycker att det är helt ljuvligt att fira jul. Och jag känner mig som ett barn. Så där. Jag älskar det faktiskt.
Har du alltid varit troende?
Nej, det har jag nog inte varit, inte i den meningen att jag liksom tror på Jesus som jag gör nu, men jag har alltid, vet du, jag har så konstig uppväxt, va? Jag var barnhemsbarn, jag bodde på så här, en av de sista personerna i Sverige som har bott bakom så här galler, alltså vad heter det, såna hönsnäts. Ja, hönsnätt liksom var det som runt. Och så bodde vi i såna här järnsängar. Och det gjorde nog att jag fick en tro. Den miljön gjorde att jag fick en... Jag behövde en tro helt enkelt. Men det var ju inte uttänkt. Eller jag visste inte vad den stod för. Men det var min tröst liksom i det där. Så för mig är de här Charles Dickens-sagorna med barn som har det jobbigt på julen. Så jag har ju haft det så. Så att jag vet hur det är att vara barnhemsbarn och så där. Så att för mig är det... Det är väldigt starka känslor med julen. Jag älskar det, men det är också lite sorg. Det måste jag säga. För när jag ser barn som har det jobbigt så... Så, ja.
Ja, det förstår jag. Om vi börjar med din barndom som sagt, var är du från ursprungligen och hur har din karriär sett ut fram tills idag ungefär?
Ja, den har ju varit väldigt besynnerlig därför att jag är uppvuxen i sydöstra Skåne och i Lund. Och lite i Köpenhamn också. Eller min pappa bodde där. Ja, jag gick i skolan. Jag försökte alltid, vet du, jag var en ganska dålig elev ända tills jag fattade att jag behövde höga betyg. Då började jag plugga som en dåre.
Men du förstod dig någonstans ändå att det kan vara bra att ha höga betyg.
Jag insåg att det går ju inte att komma in. Det går ju inte att komma in överhuvudtaget. Så att jag är en sån här sportare. Så att jag gick från att vara typ klassens sämsta elev till faktiskt klassens bästa elev och fick pengar och stipendier och kom in där jag ville. Och så småningom började jag läsa på juristlinjen i Lund och så där. Från att jag hade under 1,0 tror jag, till att jag hade nästan toppbetyg i slutet på gymnasiet. Ja. Så att, jag har alltid varit en sportare. Jag kämpar som en dåre för att nå mina mål. Så där.
Och det lever kvar än idag?
Ja, men jag är en tävlingsmänniska. Jag är väldigt, det är därför jag tror att jag tycker väldigt mycket om idrottsmänniskor. Du är ju en idrottsmänniska och det märker man väldigt snabbt på. För jag kan känna igen mig i det här tävlingsmomentet. Det är nästan som att jag tycker att livet blir urtråkigt om jag inte får... För mig handlar det om att kämpa liksom. Jag njuter av att kämpa och slita. Och jag tycker det är hemskt illa om att förlora.
Jag tycker det är en väldigt bra egenskap faktiskt, att man tycker illa om att förlora.
Ja.
Vi ska faktiskt köra en liten sportuppdatering om en liten stund. Sen så fortsätter du och jag prata lite, Rasmus, om naturligtvis då vår tid är nu med mera. Ja, vi avslutade ju lite Jerringpris där och då så tänkte jag slänga över en snabb boll till Rasmus Troedsson. När det kommer till Jerringpriset, vem tror du mest på? Har du först och främst koll på vilka det är som är nominerade till Jerringpriset?
Vi kan ju räkna upp dem. Du har Johan Kristoffersson, vår världsmästare i rallycross. Mm. Vi har Peder Fredriksson, EM-guld och EM-silver i laghoppning. Sara Sjöström, som alla känner till, simning. Sofia Olofsson, thai-boxning. Det är lite mytologiskt, jag kan återkomma till det. Hon är lite cool, va? Och sen har du Stefan Olsson, paratennis. Tove Alexandersson, orientering. Och så är det ju Tre Kronor då.
Yes, det är inte...
Ja, det är de, va?
Ja, precis. Och för att svara på min fråga, vem tror du?
Jag tror ju att Sara Sjöström ligger bäst till. Det tror jag. Men jag tror att Sofia Olofsson har en... Alltså hon betraktas som så cool av så många. Så hon skulle kunna överraska.
Inte bara tro, kan hon till och med hoppas lite?
Ja, jag tycker hon är jättekul. Jag hoppas lite.
Ja, men jag tycker det är roligt när det inte är samma vinnare i gäringpriset som i brideguldet, om man ska ranka de två som helst. Ja. Sara Sjöström är ju jämngammal med mig, ska jag lägga till också. Och vi har kommit nästan lika långt i våra karriärer. Nej, det har vi faktiskt.
Underbart.
Jag tycker det är så kul, för att när man talar om det så kan man ju aldrig säga så, ja men hon har ju några år till gode. Det har hon ju inte. Hon var ju världsmästare när hon var 15-16 år, och här så har man ju följt hennes utveckling, och den är alldeles fantastisk. Och på något vis så, alltså, att hon bara är 24 år gammal, det är någonting som väldigt få tänker på, tror jag. Och därför så känner man kanske att jag vet inte.
Ja, men det är ju lite knäckande när man ser unga människor liksom toppa så att man, alltså det bara visslar om det, bara det än är. För att det är någon där rättvise tanke att vi andra liksom som har hållit på att kämpa i 50 år och liksom som inte har liksom det är något som är orättvist med det, men det är fantastiskt, det är ju jätteroligt.
Det var, som du sa också, den här Sofia, har varit väldigt roligt. Och i en sport som vi kanske inte alltid belyser så mycket, ska man lägga till. Där fanns väl en paraidrottare som också är, ska vi säga, Stefan Olsson, tror jag han heter, paratennis.
Precis, ja.
Som också är högt. Och det är ju också en sport som vi inte alls belyser tillräckligt mycket. Nej, för nej. Att han egentligen, ärligt talat, ska vara högaktuell för det här priset.
Nej, och det är lite orättvist, eftersom om man i media inte uppmärksammar honom så är ju gäringpriset... Det är ju lite fel pris att kunna vinna i. För det bygger på uppmärksamhet. Så det är ju, det känns ju lite taskigt mot honom faktiskt. Och han borde få ett pris utan att blinka.
Ja, ja. Helt klart. Helt klart. Det tycker jag absolut. Vi ska fortsätta tala. Vi ska ha lite konsumentinformation, som Göran Sagstund brukar säga. Men vi ska fortsätta med julmusik, och du och jag ska fortsätta tala också lite längre fram. Blir inte så mycket vackrare än så, Tommy Körberg och Helganatt, eller vad tycker du, Rasmus?
Nej, det är fantastiskt, det är helt fantastiskt. Rätt många år sedan så satt jag en sen natt hemma hos Tommy Körberg och drack vin och pratade, och jag känner inte honom så väl, men jag tyckte, jag kommer ihåg att jag var riktigt starstruck. Jag tyckte han var en fantastisk människa.
Jag har aldrig träffat honom, så bara att du har träffat honom känns ju fantastiskt för mig, att jag får stå och prata med dig nu.
Men det är mer än 20, det jag har ju varit nykter i 21 år. Så det här måste ju vara 25 år sedan och sånt där.
Ja. Men vi snackar lite om artister också här emellan. Jag håller på att läsa Thomas Ledins bok just nu, som har kommit ut för bara en och en halv månad sedan där någonstans. Och det tycker du också är en alldeles fantastisk artist och ett geni egentligen. Ju.
Ja, han är nog en av de mest sågade genier vi har i det här landet. Därför att alltså, om man jobbar med underhållning, så vet man att underhålla, det är i någon mening att hålla under folk. Att man inte sjunker ner liksom. Och det där kan han ju på ett sätt som är... Alltså han skänker ju sån glädje och en slags sommaridentitet som ingen annan har kunnat konkurrera om överhuvudtaget. Jag måste säga att det är få artister som har gett mig så mycket glädje. Sen är ju, jag menar, du kan ju inte analysera hans texter utan att bli nervös. Men det gör ju ingenting, va? Därför att det är glädjen, det är ju det han ger. Jag menar, enorma känslan och glädje. Ja, jag älskar Thomas Ledin.
Thomas Ledin är ett stort fan av mig också. Ännu större nu naturligtvis när jag läser om honom och av honom. Och du snackar lite om underhållning, och du håller själv på inom underhållning. Nu ska vi inte hålla folk på sträckbänken där, utan vår tid är nu, ja. Är du en stor del utav, och det har ju blivit en sådan, som du sa, inte bara en sådan hit utan ett sådant fenomen överhuvudtaget. Ja. Första säsongen ut, vilket är helt orimligt. Ja. Du får ta vid helt enkelt, Rasmus. Vår tid är nu, vad är det som har hänt egentligen?
Alltså jag egentligen, vår tid när vi började spela in den så såg, det första vi såg, det var ju manusen, och de var ju ovanligt bra, va? Jag tänker det är Johan Roslin som hade en ursprungsidé, och sen så har den förvaltats ganska hög grad av Ulf Kvensler som skrev Solsidan, och av Malin Nevander som är redaktör och nu är någon slags chef på SVT. Och när vi fick se manusen, och det gällde inte bara mig, det gällde faktiskt alla skådespelare, så blev vi paffa. För det var riktigt berättarglädje. Alltså, det var liksom befriat från konstigheter. Det var bara berättarglädje. Och så att jag hoppades, och många med mig hoppades, att nu ska vi få en riktigt härlig liksom släktkrönika, tidskrönika som skulle kunna engagera alla liksom, i alla åldrar och familjer och så här. Och det var en dröm vi hade, men alla vi som är rutinerade och jobbat, vi vet ju att i 9 fall 10, det blir ju ingenting, det blir bara snack, va? Och sen så, ja, och sen så tittar siffrorna, blir, ja, det är ingen som bryr sig egentligen, för tv, det, folk bryr sig inte om tv på samma sätt längre. Så därför blev det ju en sån kolossal överraskning när Vår tid är nu blev en hit som egentligen bara kan jämföras med Melodifestivalen. Och det första sång, då ska man ju veta att normalt sett, som du själv påpekade innan lyssnarna inte hörde.
Just det.
Så, ja, men andra säsongen brukar det ju bli mycket större än första säsongen om det är en succé. Och så är det väl förhoppningsvis här också. Ja, det är jättemärkligt.
Ja, men det är det som är så speciellt med det, att första säsongen kunna slå sig åt, för du jämför det med Melodifestivalen. Det är en sån ingjuten grej i svenska traditionen att Melodifestivalen ser vi på, även kanske inte alla gillar på det, sen nästan som kalanka vi ska se på, ja, det, vi har blivit tvingade till det. Mm. Det här kommer från ingenstans, ja. Och bara så första, ja, säsongen slår.
Och väldigt, ja, i och för sig, då skulle ju vän av ordning då kunna invända och säga så här, ja, men ni fick ju en enorm marknadsföring. Vi hade ju stortavla i Stockholms tunnelbana och vi hade stortavla i 30 städer, tror jag. Ja, det var ju lite draghjälp. Det är ju sant att det gav ju onekligen lite draghjälp. Vi hade en fantastisk marknadsförare som jobbar på SVT som heter Jan-Erik Westman. Väldigt duktig kille. Och han gjorde ett fantastiskt jobb. Och så. Men jag tror ändå att man ska ha klart för sig att när man går, om man är med i en kampanj som det här blev, om vi hade misslyckats där och den här serien inte hade lyft, då tror jag faktiskt att de skådespelarna som är med här hade inte varit de hetaste de närmaste 10 åren. Nej, därför det blir för stort. Man faller ju högre upp. Ju längre ner faller man och ju hårdare slår man sig. Så jag är ju väldigt tacksam att vi inte slog oss.
Du bara är glad och lättad, kanske.
Ja, jag lovar dig.
Och om vi då blickar framåt lite, säsong 2. Hur ser det ut där, och kanske även då säsong 3, om vi ska titta framåt för oss tittare?
Alltså, handlingen kan jag ju inte avslöja, det får jag inte, för då liksom det är miljonböter på det, så att det kan jag ju inte göra.
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig där, jag kan inte stå för den utgiften, så det är ju bra om du...
men om man håller sig till det vi har sett och tagit del av, så är det ju de här karaktärerna. Min karaktär då, Bellan, eller hovmästare Bellan Roos, han tar väl lite mer plats då nästa säsong, och det är väl ingen hemlighet. Men faktum är att rent allmänt så kan man säga att alla de här fantastiska karaktärerna som spelas av Susanne Reuter och Adam Lundgren och ja, det är hur många som helst. Va? Vi får följa dem och de fördjupas och intrigerna blir tätare och jag själv tycker ju att andra säsongen är jättebra. Det jag har sett av den tycker jag, det är ju inte klart på något sätt, men det jag har sett, jag älskar det. Och det brukar inte jag göra faktiskt. Jag brukar vara så självupptagen så att jag tittar liksom egentligen bara på mina delar och ser om jag håller måttet. Sådär, va? Och sen brukar jag så snabbspola med allt annat. Men det gör jag faktiskt inte nu alls, utan jag tittar och gläder mig åt mina kollegor och jag tycker det blir bara bättre och bättre och mycket egentligen märkligt. Det är egentligen märkligt. Du har väl i din egen omgivning, alltså man hör ju folk prata överallt, i restauranger och i matsalar och på tunnelbanor om man nu åker vara i Stockholm. Alltså man hör ju folk prata om det. Och jag har ju lust att lägga mig i när jag hör det sådär, om de inte märker att man står där.
Ja. Nej, men som du säger också, antalet tittarsiffror och allt, och också åldersspannet på de som bryr sig om det, som har koll på det.
Ja.
Och bara det att du själv tittar på det, det är ju en jättekomplimang. Rasmus Troedsson tittar på sin egen serie och verkligen tittar på den.
Inte bara på sig själv.
Nej, precis. Han har inte snabbspelat förbi alla andra, utan han har faktiskt brytt sig om det. Om vi nu hoppar förbi det. Säsong 2, när kan vi vänta oss den?
Jag vet inte, men det är ju nästa höst, va? Jag antar att det ligger ungefär som här, alltså september, oktober, november, där och sånt. Och det helt enkelt, de måste ju optimera de här tittarsiffrorna. Så att, och sen den är ju inte klar, den är ju inte färdig redigerad eller ljudlagd och allt vad det nu är för någonting. Det är ju massa grejer som saknas, så att den kan inte visas förrän hösten därpå. Men det handlar ju också om tittarsiffror. Du har ju mycket färre tittare på våren.
Okej. Mm. Är det ljus och mörkret ute, eller vad handlar det om, att det är färre?
Jag tror att det har med det enkelt. Folk känner glädje och går ut och vill inte sitta inne liksom, så där, va? Sen vet inte jag riktigt hur det ser ut i det nya landskapet, för väldigt många tittar ju på ett helt nytt sätt, alltså man tittar på play.
Ja, just det. Precis. Det har blivit en jättegrej det också.
Ja, det har blivit en jättegrej. Och då tittar ju folk, kan ju inte folk titta på en serie, liksom 10 avsnitt på en dag eller 2 dagar eller sånt där. Va? Och där vet jag, jag har ingen aning om hur det slår mig. Men som, ja, jag vet inte, har du?
Nej, men just det som du säger, det här med att man kan titta i ett show, alltså man kan ha nästan maraton hemma. Det har jag också lite från ingenstans, att man talar med en kompis om vilken serie som helst. Att vi, låt oss säga, Vår tid är nu. Ja, men jag såg första avsnittet nu utav Vår tid är nu. Och sen så imorgon när man träffar dem igen. Ja, förresten, jag har sett de andra 5-6 första avsnitten också. Hur har det gått till? Jo, men det finns ju allting här ju. Så behöver jag inte vänta liksom en vecka, utan jag kan plöja igenom alltihopa. Ja,
men njuter du av det? Tycker du att det ger dig en förstärkt upplevelse att kunna se många avsnitt på en gång?
Jo, det tror jag nog ändå. Fast problemet med det är att då så blir jag kanske, jag blir lite slapp också när jag inte tvingas. Alltså, säg det, för att om man säger så att det kommer varje måndag klockan 19, då ska du sitta och kolla på det. Och gör jag inte det, ja, men då kan jag kolla på det senare. Sen slutar det med att den där scenen kanske jag inte bryr mig så mycket om nu, utan jag tittar på den här istället. Och så blir det att man kanske glömmer bort den istället för att faktiskt kolla på. Så att det finns väl både för- och nackdelar med det, skulle jag säga. Men mest fördelar, får man säga. Och det är ju den nya tiden vi lever i, helt enkelt. Så man får ju följa med strömmen, helt enkelt.
Ja, men, alltså igen, jag trodde väl fram tills den här scenen började gå att linjär tv mer eller mindre var död. Men eftersom vi har sådana hysteriska tittarsiffror, så antar jag att det finns ju åtminstone folk med rullator och så här hittar fram till. Nej, men allvarligt talat, för att inte, det var lite, nej, men alltså, det var kanske lite grovt, förlåt mig, kära lyssnare. Men jag menar, här har vi ju extremt många unga tittare i linjär tv, va? Och de tycker att det är, och det hade jag, ja, nej, det hade jag nog inte föreställt mig, att så väldigt många unga människor tillsammans med äldre människor skulle välja att titta linjärt. Så att helt dött är det ju helt bevisligen inte.
Som fortfarande med, och vi har snackat om Vår tid är nu bland annat. Men som vi talade om lite här i pausen och tidigare också, det krävs ju väldigt bra folk bakom. Du nämnde marknadsansvarig och liknande. Andra upphovsmän när det kommer till den här scenen som har gjort att det har blivit en sån hit. Är det någon som du skulle vilja nämna extra då också?
Ja, det är ju, alltså, man måste nästan börja med den som är, så att säga, den som är
kronan.
Ja, det som håller nästan ihop alltihopa, som är liksom spindeln i nätet. Liksom så här. Och det är ju producenten Susanne Billberg. En fantastisk producent. Jag jobbade med henne i Lasermannen, tv-serien Lasermannen, som också blev en jättestor succé. Där jag spelade den gubben som kom på vem Lasermannen var, i teknikern Sonny. Och när Susanne Billberg ringde mig, så visste jag, eftersom det var hon som ringde, att det kan inte annat än vara väldigt bra förutsättningar, för hon tackar helt enkelt inte ja om inte det till. Och sen väljer hon då, sen har hon ju i sin tur valt ut folk tillsammans med huvudregissören Harald Hamrell, och Harald Hamrell känner nästan alla som är över 30 till, därför att han spelade en gång i tiden Pojken med guldbyxorna och är svensk tv-seriekung, kan man säga. Det är han som etablerade Beck i Sverige, och han har gjort jättemycket, och Fröken Frimans krig har kanske då sett.
Jag har hört talas om det, för jag kan inte säga att jag har sett jättemycket av det. Men
ja, den går parallellt nu, den håller han på med. Så här. Sen har du ju liksom tre väldigt, väldigt intressanta regissör, och det är Molly Hartleb och Anna Zachrisson och min favorit Andrea Östlund. Så jag tycker en underbar regissör med bra timing och det är väldigt bra människor. Genomgående är det så att kvaliteten på regissörer och skådespelare är anmärkningsvärd, i den meningen att av alla som är med genomgående, så min erfarenhet är att det brukar alltid vara några som är sådär. Men, och sen är det förhoppningsvis några som är jättebra. Och så. Men så är det inte här, utan jag menar att det är genomgående väldigt hög kvalitet. Och det har ju väldigt hög grad med producenten och regissörerna att göra. De har helt enkelt varit jättenoggranna och krävt mycket av både sig själv och av skådespelarna. Sen är det ju så här, va, att man ska ju veta så här, man kan ju inte rädda ett dåligt skrivet manus. Så att allting börjar ju med manusen, va. Och här hade vi ju liksom, jag menar, Ulf Kvensla hade ju precis gjort enorm succé med Solsidan som huvudförfattare, och det är ju en kolossalt bra uppställning bakom kameran, va? Och det vet ju du när du jobbar som journalist, alltså, på radion, alltså, har man bra folk runt omkring sig så kan man ju göra mästerverk, liksom. Så är det ju.
Så är det helt klart, jag håller med, och jag får skicka en passning till de som jobbar runt omkring mig också naturligtvis. Väldigt bra att du tog upp det lite snitt. Vi närmar oss juletid, vi har sagt lite om det, men om vi ska titta lite längre framåt, om vi tar nyår, har du något nyårslöfte först och främst?
Ja, alltså jag har ju liksom insett att jag numera är alldeles för fet. Och
så att, jag visste inte hur jag skulle reagera. Ska jag? Nej. Jag har,
så precis, nu måste
liksom jag säga nej, det är det. Jag kan öka ytterligare 10 kilo nu under julafton.
Nej, alltså jag, nu är det så att jag har liksom kommit till den där punkten, du vet, det är jobbigt att ta på sig strumporna liksom.
Och det tycker jag också, så.
men jag får liksom så dra upp dem här lite försiktigt. Så jag måste helt enkelt gå ner. Det, och jag ska försöka, och jag orkar inte gå ner mer än 5 kilo. Men det ska jag göra.
Hur är det med förresten skådespelarrollen där? Hur mycket får du förändras egentligen?
Ja, men det ligger nog där. Det ligger nog 5 plus 5 5 ja.
5 plus minus. Ja. Mycket mer än så, jag får inte
hända. Nej, jag måste vara lite rund då.
Jag får skylla på dig helt enkelt. Att, ja, jag måste hålla mig här. Ja. Jag kan inte göra någonting.
Nej. Och jag älskar ju godis. Du har ju din godisjakt på fredagarna, och ja, egentligen så kanske jag skulle kunna fuska lite. Och,
ja. Ja, vi kan väl se vad vi kan komma fram till, du och jag. Bakom kulisserna helt enkelt. 2018 överlag, hur ser det ut för Rasmus Troedsson där?
Ja, det ska vi spela in en tredje säsong och av den här serien. Sen är det lite hemliga projekt som jag inte... Det är ju egentligen inte så hemligt, men det är ju det att det känns ganska märkligt att prata om det innan det är dags att marknadsföra eller så här. Det blir så...
Ja, man bränner.
Ja, man bränner liksom lite skepp. Så jag, det, men jag kommer att göra en del tv och... eventuellt lite film också, och ja, det så ser det ut, och sen får jag se hur det blir också. Vi bor ju här nere nu sen några år tillbaka och är tillbaka igen, och jag älskar ju mitt Skåne, men jag kan också tänka mig faktiskt att pendla mellan att bo i Sverige och bo utomlands.
Mm-hmm.
Och
vad tänker du då? Om vi snackar utomlands?
Jag skulle kunna tänka mig att pendla. Den ena ligger väldigt nära, för jag tycker det är så fint. Det är ju Köpenhamn.
Ja, det är ju lagom.
Ja, det är lagom pendlingsavstånd. Det andra är London. Ja, men det där funderar jag mycket på. Att kanske leva ett sånt liv. Om saker faller på plats så skulle jag kunna tänka mig att göra det i några år. Vara hemma någon vecka och borta någon vecka. Och så. Mm.
Mm. Vi har talat om Thomas Edin, Tom Körberg, två fantastiska artister. Vi har inte talat så mycket om Céline Dion, men jag tyckte vi skulle lyssna på henne, och du får presentera lite vad dina känslor är när jag säger Céline Dion.
Ja, jag tycker ju det. Alltså, om du lyssnar på Céline Dion och många av de andra stora megarösterna, så en av de grejerna som jag tycker är så fantastiskt, det är att hennes vibrato, det är nästan rakt. Hon har såna enorma toppar, men det är väldigt lite gungring.
Ja, just det.
Ja, ja. Utan, och många väldigt duktiga sångare, de har ändå ett ganska starkt vibrato. Och jag har lite blandade känslor för det. Därför att när jag väl börjar lyssna på vibratot så hör jag hur det gungar hela tiden. Så här. Och då är låten förstörd. Va? Men Céline Dion, hon har att det är nästan en... Lyssna, alltså det är helt fantastiskt. Hon är... Det är väldigt, väldigt ovanligt att man klarar att hålla som tonen och på det är nästan som hon har muskel, som hon, och det är ju det hon har såklart, för det är ju en muskel, va? Hon är extremt vältränad, hon är som en idrottsman som sångerska liksom. Det gillar jag verkligen, och fight också.
Céline Dion hade vi där, en önskelåt egentligen från våran gäst Rasmus Troedsson, och vi hörde väl en ganska okej ton där, tyckte jag.
Ja, hon har väldigt rak röst.
Alltså. Ja, hon har som du sa lite tidigare, om man lyssnar extra noga, och tyvärr så är det vissa som förstör vissa låtar också genom att, som du säger, gå väldigt mycket upp och ner. Och,
ja. Ja, och börjar man fixera vid det så är det svårt att komma förbi det. Liksom. Det stör verkligen låten. Men hon gör inte det.
Nej, det är bra. Bra gjort här, Céline. Nu ska jag skicka en, inte gratis hälsning, men en bra jobbat hälsning.
Jag ber henne komma hit och snacka lite och sjunga en liten trudelutt när hon ändå är här.
Liksom. Ja, precis. Kan få en 2-3 minuter här. Ja. Fansen får vi absolut inte glömma.
Nej.
Till vår tid är nu.
Nej.
Det är
I Facebook så har de en offentlig grupp som nu har vuxit till, jag tittar här, till 4304 medlemmar. Och den växer hela tiden, vår tid nu. Och det är väldigt märkligt hur aktiva de är. De skriver och ställer frågor och bryr sig och spekulerar i handling och det är helt fantastiskt. Ja, det har jag aldrig varit med. Jag har aldrig varit med om det.
Men det måste vara jättekul ju.
Ja, men det är det.
Att följa.
Ja.
Är du själv aktiv förresten?
Ja, ibland så kan jag inte låta bli och göra mig lite märkvärdig och lägga in och sådär.
Ljuga lite kanske.
Ja, jag är jättegärna. så. Men det kan man nästan utgå ifrån, för att jag får ju inte lov att avslöja något om Sanne, så att om jag säger något så kan det ju knappast vara sant. men jag kan inte låta bli ibland och liksom sticka in mitt lilla huvud och säga något sånt där. Min roll är ju, det är ju inte så många genomgående roller. Jag tror det är 6 huvudroller, och så är det min roll som också är genomgående, men min roll är en biroll. Men det märks faktiskt hur de engagerar sig, kanske särskilt för de som de träffar varje gång, vare sig det är mycket eller lite. För då har de en massa frågor, och en av de frågorna som har återkommit är ju varför Bellan Ros heter Bellan. Och jag kan inte svara på det överhuvudtaget. Men vårt författarteam kunde det, och då kunde jag hänvisa till det, och så tog och så kom författarna in och började, det är väldigt roligt att följa engagemanget. Och ibland så tycker jag att det är kommentarer som är jättekonstiga sådär liksom. Men då får man bita i tungan och så här.
Ja, men det låter fantastiskt roligt, måste jag säga. Mm. Vi har inte så lång tid kvar nu innan klockan slår 6, men jag tänkte snabbt fråga, för min del så i alla fall mellandagarna handlar väldigt mycket om sport och idrott också. Du har talat tidigare om att du tycker väldigt mycket om idrottsmän och idrottskvinnor. Junior-VM, Tour de Ski, OS även sedermera i Pyeongchang i februari. Hur ställer du dig till detta, och kommer du att titta på det först och främst?
Ja, det kommer jag göra. Men alltså, för mig är idrott är för mig ett sätt att för jag tror att jag tycker mycket om idrott, dels för att jag är tävlingsmänniska, men också för att jag kan stänga bort mitt eget liv. Alltså, det finns ju liksom inte utrymme för att titta på idrott och samtidigt vara självupptagen. För då är ju hela upplevelsen förstörd. Det är en av de där härliga grejerna med idrott. Och ju mer pressat läge, ju mindre har man tid att fundera på sig själv, och jag tror det, och vi lever ju en tid där allting handlar om jag, mig och mitt. Så då är det ju väldigt skönt om vi kan låta idrotten ta plats och hjälpa folk att landa i någon slags, ja, om man kan använda uttrycket normalitet, jag menar inte, men alltså, ja, någonting som är friskt, någonting som är rent i någon mening och som är enkelt att förstå. För att det tycker jag också är en av grejerna med idrott. Alltså, det är enkelt att förstå. Antingen vinner man eller förlorar man. Och
rent krasst,
ja.
Svart på vitt. Nu har du vunnit eller förlorat.
Ja. Och det tycker jag är... Det, Det gör att idrott nästan vad som helst är fantastiskt att följa. Det tycker jag verkligen. Mm. Fotboll är ju, alltså där blir man ju så, alltså det är ju så, det vänder ju, det går ju vågor hela tiden, va? Så där är det om något kräver att man är närvarande. Det tycker jag är så skönt.
Ja, det är ju en sport som engagerar.
Ja, det gör det. Ja, det gör det. Inte bara spelare utan även oss tjockisar.
I synnerhet vi som bara beskådar i stort sett. Rasmus Troedsson, tack så jättemycket för att komma hit och jag önskar dig dessutom ett trevligt gott nytt år och god jul naturligtvis, men även födelsedagen där i början av nästa år.
Tack ska du ha och god jul på dig och god jul till radiostationen.